morgon, detta är Radio Nacka 99,9 MHz och radiolars.com. Man kan höra denna sändning. Jag heter Lasse Lundberg, finns här på morgonen mellan 7 och 8. Ansvarig utgivare är Radioföreningen Nacka. Det var mycket bas, vi ska nog gå tillbaka till normalläget där. Det var bättre. Jaha, jag gick upp här för en och en halv timme sedan någonting och började lyssna på WBC. Det var lite intressant om Osama bin Ladens olika planer efter ett nästa stor attack, så kommer han förmodligen att framträda på video. Men nu har han njurproblem, så vi fick lära oss lite om det. Och vi fick lära oss lite om Irans arbeten på att inte bara skaffa sig atomvapen utan även missiler och kunna leverera dessa atomvapen långt ifrån Iran, även in till Europa. Så det är ett faktiskt hot. Och vad har ju Hans Blix gjort åt det? Och svenska regeringen, de har ju tidigt sagt att det är inget farligt, Iran är ingen kärnvapen. Och Hans Blix har återigen uttalat sig om att det här med Irak har inga vapen heller. Så att det verkar vara en genomgående linje där från Hans Blix då. Och att på något sätt minimera de här skurkarnas strävanden efter vapen. Och varför kan man bara undra, det är någonting väldigt konstigt. Men vad det jag skulle börja prata om, vi har nu 8,8 grader här utanför fönstret och det är, ja, det är mest mulet, men lite sol kan man se sticka fram. Officiellt så går den upp 7:11 idag, tunna torsdag den 7 oktober 2004 och går ner 18:02. Det kommer bli en 14 grader varmt så där under dagen och lite växlande molnighet. Är det tänkt? God morgon, det här är Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Man har även intervjuat Mr. Hussein och han var så mån om sin egen legacy, som det heter, så att han gjorde tegelstenar med sitt namn i som skulle kunna bevaras i tusentals år och så att hans namn skulle finnas kvar. Ja, men det är kanske någonting man skulle börja med, alltså. Ja, men det är Radio Lars i tegel, vilken idé. Jag har pratat länge om den här Oil for Food Scandal, hur FN minsann var med i en skandal med att det som kallades för att vara mat till barnen, Oil for Food, det var egentligen en stor muthärva. Och det är också en sån här sak som svenska journalister inte tar upp. Jag vet inte varför, det är så svårt. Det är vissa saker de inte vill ta upp. Det är väl mest om det är någonting negativt mot USA man gärna tar upp det, men om det går i en annan riktning så tar man inte upp det. Och en av de mest fantastiska sakerna med det här avslöjandet, så kallade av Vänsterpartiets kontakter med diktaturer och vurmande för diktatorer, det är ju att det skulle behövas en man då, Jan Josefsson, som gjorde ett reportage om det. Det här är någonting som journalister har vetat om länge, hade kunnat arbeta på, hade kunnat göra saker på, men det har man inte gjort. Det säger också en hel del. Alltså det visar ju verkligen vilken enorm politisk korrekthet som gör att media liksom är stöpt i en form och bara talar om en sak. För det är verkligen inga, det är egentliga nyheter det här att vänstern har haft såna här kontakter och fått såna här stöd ifrån massmördare i andra länder. Samtidigt som de talar om fred, både vänstern och massmördaren också för den delen. Och att det ska behövas då att ett program på bästa sändningstid i TV gör en sak för att det då plötsligt ska komma ungefär som en nyhet. Det säger verkligen väldigt mycket om svensk press. Och det är klart att de här vänsterpartisterna, när de inte har fått någon mothugg, de har ju bara gått längre och längre och längre. Makt korrumperar, de blir ju aldrig ifrågasatta med det. Och deras kontakter med massmördare i fredens namn, det har inte tagits upp förrän nu. Så det har verkligen varit på tiden att det har börjat pratas lite om vänstern. För det är någonting väldigt allvarligt det handlar om. Folk har mördats, satts i fångläger, avrättats. Bästa fall blivit svartlistade bara i sina länder. På det har då såna här juntor tjänat pengar, skickat till Sverige till Vänsterpartiet kommunisterna, som har liksom använt de pengarna och så talat väl och aldrig kritiserat de här massmördarna. Istället har man då kritiserat USA dag ut och dag in. Och de här diktaturkramarna har då aldrig fått någon kritik egentligen. Först nu lite grann då. Och nu blir det på något sätt som en stor storm, vilket det ska vara. Det är inte fel att det är det. Men det säger verkligen mest om svenska media och hur många blinda fläckar det finns. När ska det börja pratas om den här oil for food-skandalen, som alltså bara är en stor muthärva? Och vilken roll FN och dess höga medarbetare spelar. Ska det komma någon gång kanske till Sverige? Ja, man vet ju inte. Det kanske det gör. Så att det finns en hel del att göra där när det gäller svenska media. Och jag försöker göra lite grann. Jag har inte tid eller kraft att ägna mig allt för mycket åt det. Men ibland så brukar jag gå igenom ett kalendarium med felaktigheter som förekommer i media. Eller bara peka på den allmänna valet av ämnen som är väldigt felaktigt. Det blir som en hjärntvätt till slut när alla medier sjunger samma kör och när de undviker att ta upp viktiga saker. Men jag vet inte allt jag orkar hålla på att gå igenom det. God morgon! Nu är klockan 7.08. Har inte solen precis gått upp? Nej, det är 3 minuter kvar. Thank you. Ja, nu går solen upp. Officiellt, nu ska vi se, jag ska kolla här. Där gick det upp! Så nu är det officiellt dag här idag. Torsdagen den 7 oktober 2004. Och solen har just gått upp och därmed firats. Så jag vet vad som händer sen när vi går tillbaka till normaltid igen. Då blir det ju liksom innan min sändning börjar som solen går upp. Om du inte hinner komma tillbaka liksom igen, om man säger så. Ja, det är så komplicerat det där. Vi får se hur det går i alla fall. För den som vill kolla in lite mer på det här med Vänsterpartihistorien, så kan man gå in på internet och kolla gårdagens Aktuellt, där det var en längre intervju med en av Kiruna-svenskorna. Hon som växte upp i Kiruna, och som sexåring så tog hennes pappa, familjen då, mamma och henne med till Ryssland och paradiset. Men eftersom de var födda i Sverige så blev de misstänkta av KGB, eller Tjeckan. Och det hette inte KGB för senare, tror jag. Men i alla fall, de tog fadern, satt honom i straffläger och han dog av då, det är fruktansvärda plågor. Det är kyla, tunna kläder, väldigt lite mat, väldigt mycket smittsamma sjukdomar, för det är inga, det är väldigt dålig hygien och extremt hårt arbete i kylan. Så att många dör i de här lägren. Så gjorde även hennes far. Fast han blev visst avrättad. Han fick knäböja inför en massgrav där det redan låg döda fångar som hade avrättats. Och han blev skjuten bakifrån med nackskott. Och den här kvinnan då, svenskan, hon spenderade ungefär 58 år i Sovjet. Och fick komma hem igen 1990 eller 91 var det väl, när muren hade fallit. Och de här, hon hade faktiskt varit möjligt att vara på besök tidigare en gång i Sverige. Konstigt nog lyckas komma tillbaka. Men de här kommunisterna uppe i Norrbotten, de skydde ju de svenskar som kom tillbaka och berättade om verkligheten i Sovjet. De mobbade dem och ignorerade dem. Och de svenska kommunisterna betedde sig alltså väldigt illa. Ett SKP då, från 1967, och sen VPK efter det. Det som nu är V, Vänsterpartiet, samma parti. De behandlade de här kirunasvenskarna väldigt illa, eftersom de inte kom hem och berättade att det var ett paradis, utan berättade hur Sovjet egentligen var. Och om den fruktansvärda terror som Stalin hade, och hur man avrättade folk summariskt. Så en av de kvinnorna, kanske en av de få överlevande, berättade i Aktuellt igår. Och den kan man se på nätet, den intervjun, om man vill. Även P1 Studio 1 hade i sin 17 timme ett längre inslag om det här. Bland annat en anhörig till en kvinna svensk, och även en av de vänsterpartister som, vad heter han, Johan Löfström eller något sånt där, som länge har sagt att vi kanske skulle fundera på det här med demokrati också när det gäller Vänsterpartiet, att vi inte ska stödja diktaturer. Och han har då blivit en av dem som blivit utmobbad i Vänsterpartiet idag. Så att de här linjerna finns fortfarande kvar inom Vänsterpartiet, att man är för diktatur och mot demokrati. Och de inom partiet till och med som blir utmobbade, som pratar om att man kanske skulle rikta in sig mer på demokrati och mindre på diktatur, de blir fortfarande utmobbade. Och ledningen, ledarna, Lars Ohly tillhör alltså den här gruppen som är för diktatur och mot demokrati, men han uttrycker ju naturligtvis inte på det sättet. Men det är ganska klart om man kollar lite. Och han har stöd. Rapport gjorde en rundringning igår, och han har stöd av de allra flesta höga inom partiet runt om i Sverige, övervägande majoritet. Så och det finns också väldigt många som inte ens kan kalla Kuba för en diktatur. Så sorry, Vänsterpartiet är samma klass som nazistpartier. Det är alltså, de är inte att räkna med när det gäller en seriös diskussion, politisk diskussion. Och det värsta är att de är ju fortfarande tillåtna i finrummet. De får jag med i media, de får med en fina saker. Det är väl egentligen då ibland försvarsutskott de inte alltid får vara med. Där har de ibland varit uteslutna. Men det är alltså ett antidemokratiskt parti. Och det är verkligen ingenting att ha respekt för eller att respektera. Och nu har till och med Göran Persson gått ut och sagt att ja, Lars Ohly har en chans här att göra avbön och leda in partiet på rätt väg. Annars så kommer jag tappa förtroende för honom, och så kommer förmodligen valmanskåren, har Göran Persson sagt. Men i och för sig då, Jag menar, om nu Lars Ohly verkligen gör det, så är det bara en avbönande galgen naturligtvis. Det är bara först de blir dragna inför galgen som de börjar ändra på sig lite smått. Inte så direkt, utan det tar ett tag. Om man kollar det sätt som vänstern har betett sig för inför den här historien började rullas upp, så verkar det som de har haft en genomgående strategi när gullandet med diktaturtillvändhet dras fram. Det verkar gå till så här. 1. När diktaturgullande avslöjas, förneka, hävda okunskap och glömska. 2. Då, när diktaturgullande bevisas, hävda, ja men det här är ju redan känt, inga nyheter. 3. När inget annat hjälper, angrip USA. Så verkar ungefär vänstern ha betett sig. 1. När diktaturgullande avslöjas, förneka, hävda okunskap och glömska. 2. När diktaturgullande bevisas, hävda, ja men det är ju redan känt. Och 3. När inget annat hjälper, angrip USA. Det gjorde man också i de här tv-debatterna. För er som inte har följt det här, man kan alltså kolla upp den granskning som sändes i tisdags denna vecka. Finns på webben, och det går väl i repris också. Man kan även kolla förra veckans öppna granskning som förmodligen också finns på webben. Där Vänsterpartiets vurmande för diktaturer och diktatorer avslöjas. Sen vet jag inte hur långt Jan Josefsson kommer gå. Jag menar, Olof Palme är faktiskt på Kuba och Pierre Schori också. De var där och gullade med Fidel Castro och talade med honom. Och de har gullat för diktatorer där också. Men jag tror väl inte att Uppdrag granskning vågar gå så långt som att kritisera Rikspartiet och det sittande regeringen. Så det tror jag faktiskt inte många göra. Men jag kan ha fel. Mount St. Helen borta i Washington State har inte exploderat hittills, vad vi vet i alla fall. Det är ju skönt att veta, men det är frågan hur det ska gå med den där vulkanen. Det har kommit mer och mer askmoln i större omfattning ifrån Mount St. Helen i Washington State, inte så långt från Seattle. Och denna vulkan är sedan av tre en kedja där, och de ligger runt the Ring of Fire. En hel del vulkanisk aktivitet runt Stilla havet. Jag bodde, som jag berättade, så jag kunde se en av de där tre vulkanerna. En annan vulkan, det är väl John Kerrys fru då. Det var hon som sa att ja, men Bin Laden är nog fångad då och ska släppas ut lagom till valet. Han kanske har rätt. Men John Kerry tror inte på det själv. Han är oense med sin fru om den här idén. Så att han tror alltså inte på den idén. Att Al-Qaida-ledaren Bin Laden skulle visas upp lagom inför valet. Nej, det tror han inte på. Nej, man vet ju aldrig. Som de berättade på WBC i morse så lär Bin Laden alltså ha en njurproblem och bli sämre och sämre. Så att det bara önskar honom allt ont. Jag har tittat TV det här för att jag har hittat en bild på internet med det senaste Paris-modet som ser helt otroligt idiotiskt ut. Ja, det gör jag väl alltid, men det är en kvinna då i svart. Man ska vara klädd i svart, det är ju ballt. Och hon går alltså klädd i kläder med långa fransar som bara fladdrar ut. Och man kan till och med ha någon svart mask för ansiktet. Så det är till och med det senaste inom modet. De här svartklädda antidemokraterna som går runt om. Återspelas nu till en även i modevärlden. Så ja, jag vet inte. Är det ett tecken på att man bara blir stadgad att man inte förstår? Jag har aldrig förstått modet i och för sig. Jag har aldrig hajat det där riktigt vad de håller på med. Nåja, det finns ju viktigare saker i alla fall. Och ska man bara hoppas på att den svenska pressen blir lite öppnare i framtiden efter? Nej, det tror jag väl inte. Det kanske hoppas för mycket. Men det ska bli intressant att se vad som händer med Vänsterpartiet i alla fall, om de rensar ut antidemokraterna och blir ett snällare Vänsterparti, mer demokratiskt inriktat, eller om de gör det lite smyg kanske. Det är kanske så att de liksom bara ändrar fasaden, för det blir de gjort hela tiden. Redan 1964 när C.O. Hermansson var partiledare så var det någon sån här idé om att man skulle avbryta liksom kontakterna med massmördare, diktatorer och sådär. Men det gjorde man inte. Det fortgick. Till och med när APK lämnade 1977 så ökade då VPK sina kontakter. Och inte minst Lars Werner, partiledaren efter C.O. Hermansson, inte minst Lars Werner höll ju kontakterna med massmördande diktatorer. Och nuvarande partiledaren Lars Ohly, han grät ju när Berlinmuren föll. Det tyckte han var så synd. Så det är ganska allvarliga saker det handlar om det här. Jag tror faktiskt att Vänsterpartierna är värre än nazisterna i Sverige. Jag tror faktiskt det. De är värre eftersom de har mer kontakt in i det etablerade Sverige. På så vis ser de ju större fara. Men de har ju faktiskt kontakter med juntor och regimer med pengar och makt som vill krossa demokratin. Det har ju vänstern. Och det, så att det är frågan om de inte är värre i praktiken. De ligger i alla fall varandra väldigt nära. Det är en sak som är klar. Ja, om man går och tittar på utlandet lite här, så har ju Howard Stern, den här radiomannen ifrån Amerika, han ska tydligen lämna det här med radio. Va? Vad är det här? Men nära, han ska bara köra satellit istället. Han ska skriva på ett 5-årskontrakt med Sirius, som är en satellithistoria. Så att det händer tydligen saker där borta. Och här i Sverige ska vi lägga ner då, FM kommer att läggas ner så småningom, så att den här sändningen kommer att bli förbjuden i framtiden när allting ska bli dubb. Men det börjar med TV som ska bli digital redan. Man ska bara släcka ner, som det heter nu, stänga ner några vanliga TV-sändare redan om ett eller två år blir det faktiskt. Man börjar lite försiktigt så det ska märka så mycket. Den på Gotland och jag tror det var någon i Örebro eller sån här, någon uppåt medelpad eller någonting i den här stilen. Det inte finns så många som kan klaga. Kanske. Sen kan man gå vidare och stänga ner och säga, men vi har ju redan börjat stänga ner. Det är för sent att klaga nu, kan man säga sen. Så att Ja, när det gäller tv är det inte så allvarligt. Men jag tycker det är synd att de här närradiosändarna då kommer att rensas ut i framtiden. Det finns även en statlig utredning som går ut på att försöka kontrollera den här närradion som ni lyssnar på nu. För den är alldeles okontrollerad av staten och myndigheterna och ledande partier och sådär. Så det finns ju en utredning att det ska läggas mer i statens hand och att det ska göras om så att istället för att föreningar får ha sina egna sändningstillstånd och sända när de vill så ska de gå in under något paraply på varje sändare. Det vill säga att det blir alltså politiker som får kontrollen mer. Och där försökte Socialdemokraterna med redan på den tiden när närradion kom 1979. Då försökte de, då kom det plötsligt fram en helt annan idé som ett allemansradion som gick ut på att istället för att föreningar själva skulle få sända när de ville med egna tillstånd så skulle de tvingas in under bestämmande centralt. Så det verkar som idéerna går igen. En utredare som heter han Claes Hedenström eller sånt där, kommer inte ihåg riktigt, som har nu gett ett förslag. Och DAB är ett annat sätt att slå ut de mindre sändarna, inte bara närråd utan även mindre reklamradiostationer. Så att i med DAB så kommer det då bli en utrensning också att på de största, det vill säga Sveriges Radio som har fler kanaler och de största PLR finns kvar då. Så ingenting nytt under solen. Det verkar som kampen mellan centralt styrande och monopol då ständigt fortgår gentemot decentralisering och mera folkets röst. Vi har fortfarande internet som är fortfarande en öppen källa här i Sverige. Det är inte som i Kina där man har stängt ner. Men klart, när det görs i Kina så kanske de idéerna sprider sig till Sverige också. Men i Kina på Kuba så begränsar man ju möjligheterna för vilka internetsajter som kan komma in i landet och vilka som får spridas och sådär. I Kina har man flera tusen människor som arbetar bara med att kontrollera internet. Och man stänger av helt enkelt. BBC är avstängt, får inte komma in i Kina, inte CNN heller, inte Voice of America. Och det är en hel del ord som inte får komma vidare, sånt här som man gör med demokrati och val och såna saker. Det bara blockeras. Kommer inte fram till kinesiska läsare. Så att jag hoppas att inte Göran Persson får en idé om det där. Det har väl försökt lite med PUL då att begränsa internet. Men än så länge är det internet som är friheten. Den enda haken naturligtvis är att det går att kontrollera exakt vilka sidor man besöker och vad man läser och sånt där. Så det går ju att kartlägga personer ganska väl också, i nackdel med internet. Så det är säkrast i en ren kortvågsradio. Det går fortfarande att lyssna på, det brukar jag göra ibland. Men det är klart, när man slår på sin kortvågsradio då får man in, va? Radio Kina, får man in Kina på radion också lyft in. Jag var yngre och lyssnade på kortvåg och mellanvåg. Då fick man in alla östländerna här som pratar svenska ibland till och med. Det var Östtyskland, det var Sovjet, det var Polen, det var Tjeckoslovakien. Var det inte någon mer som pratade svenska också, tror jag. Alla sände på engelska. Så det verkar som historien går igen. Allting upprepar sig. Historien går i cirklar. morgon, det här är Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Det är torsdagen den 7 oktober 2004, klockan är 7.57. Och det är nu en... Tittar ut här genom gardinen. Lätta på gardinen. Ja, himlen är mest vit och blå. Det är såna här fina vita tunna slöjor av moln som rör sig österut över en blå himmel. Inte klarblå utan lite vitblå. Så lite blandning sådär. Lite växlande molnighet. Men solen finns där i alla fall. Och det ska bli halvklart idag. Det ska bli en 14 grader också. Just nu 9,3 grader här i Nacka. Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Jag heter Lasse, finns här på morgnarna och ansvarig utgivare är Radioföreningen Nacka. Hoppas ni får en trevlig torsdag. God morgon.